Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Live från Studio 1 i Stockholm, Sverige. Du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Jag hamnade i samtal med en kvinna häromdagen som hon använde ett ord jag aldrig hade hört förut.
Jaha.
Och hon sa det.
Var det vandel?
Nej, det var inte vandel. Hon sa, nu gör du mig så konfundersam.
Men det finns ju inte.
Nej, jag vet. Och då tänkte jag som den goda människan, ska jag påtala det här? Att det, hon har slagit ihop två ord då.
Ja.
Fundersam och konfundera till ett. Konfundersam. Men det gjorde jag inte. Jag lät passera vatten under bron. Och sen någon minut senare så sa hon, nej, men det är precis den här grejen som gör mig konfundersam. Och då, nej, men du vet, hon kittlade, hon retade mig, hon hällde salt i såren, men jag sa ingenting.
Nej.
För jag tyckte att det var ändå ganska fint. Hon sa det så obrytt, konfundersam. Hon sa det som att det var ett etablerat ord, som att det bara var en del av vårt lingo. Och då kanske man inte ska gå in och rätta. Alltså det är ju så nyord bildas. Alltså att det, till exempel kommer folk utifrån, tar med sig sina egna språkliga influenser och skapar ett nytt ord. Så det kanske är trist om mig att stå och bakåt. Så jag lät det passera. Och sen hon skulle därifrån så tog hon på sig dubbla glasögon. Hon skulle cykla iväg, så hon cykelglasögon. Och så tog hon sina alltså hon tog ett par mörka glasögon över sina vanliga glasögon. Vilket gjorde att det såg väldigt konstigt ut.
Vem var den här kvinnan?
Vad sa du?
Vem var den här kvinnan?
Det var en marknadschef på
ja. Hade hon också två bälten på sig?
Nej, det hade hon inte. Nej, men hon såg, glasögonen satt så skevt och jag tänkte det ena måste ju slå ut det andra helt. Och så bara stack hon iväg och då ska jag faktiskt tala om för att då var det jag som blev konfunderad. God morgon på er, torsdag morgon, två dagar till helg, två dagar till höstlov. Det fina med höstlovet, John, det är ju att det är samma i hela Sverige. Sportloven skiftar ju. Sportloven är ju vecka 7, 8, 9, 10 och så vidare. Men vecka 44, då är alla lika glada. Alla är
det
på
de tårna. Inte, de är ju lika arga för att de har inte råd att åka på resor.
Nej, men alla är lediga om du träffar folk. Sjuk. Om du kan ta dig upp någon gång nästa vecka i tid när vanligt folk är vakna, så kommer du se att folk är avslappnade och muntra och möter dig på trottoaren med leende kanske.
Det kommer de inte göra. De kommer ju vara arga för att de inte kommer iväg på sin resa för att det är för dyrt.
Men åk iväg då, det är väl skönt att vara hemma bara.
Verkligen. Jag sa det faktiskt när vi bokade vår resa, att det där vill man egentligen inte åka iväg på, men det blev det så.
Ni ska åka iväg ändå.
Vad sa du?
Ni skulle åka iväg.
Ja, precis. Ja.
Men vad blev det då?
Vad sa du?
Fem stjärniga i Las Palmas.
Nej, faktiskt inte.
Las Palmas.
Nej, det blev en... jag ska inte gå in på det. Man får så mycket kritik vad man än åker nu för tiden.
Mm.
Speciellt om man åker till diktaturer.
Åh nej, du ska till Dubai!
Nej, inte riktigt.
Gran Canaria, det är ingen diktatur. Eller? I sådana fall har de verkligen lyckats hemlighålla det.
För att Franco är återstånd.
Han är kvar. Hans barnbarn styr Gran Canaria med järnhand.
Ja, eller så är det Turkiet. För nu säger ju Tobias Billström att Turkiet är en demokrati. Så tydligen är det okej att åka dit då.
Ja, men det har det väl alltid varit. Det beror väl egentligen på, man kan se mellan fingrarna tror jag, på en diktatur beroende på hur bra vädret är. Det är väl inte det måttet.
Hur långt söderut det ligger.
Ja, men alltså, de här iskalla diktaturerna, det är ju ingen som liksom bryr sig om.
Men okej, nästa kändis som vi får liksom nys på, då ska jag ringa upp den personen när den är i Turkiet och så ska jag berätta om min granne som har flytt från Turkiet. Bara för att han är journalist då och har blivit censurerad och annars hamnar i fängelse där och torteras förmodligen. Jag lovar, jag kommer att göra det. Jag kommer att spela in det också när jag ringer den här personen.
Det är inte den resan, det är inte det samtal man vill ha innan sin resa, tror jag.
Nej, jag förstår att det är det.
Man är kanske Tuj ringer och frågar om man vill ha en Ragnar vid sitt flygbord när man åker. Inte att du ringer och berättar om journalister som har torterat.
Nej, men jag tycker ändå att det är ett vettigt samtal att ha när man väljer att resa till Turkiet.
Men vart ska du nu då? Alltså, tänker du inte avslöja det? Det gör du ju kittlande på något sätt.
Nej, det är verkligen inte. Jag ska till Egypten. fick mer smak.
Ja, men ja, där jag har ingen granne från Egypten, så jag låter det där passera.
Det gick ju bra med teckningen förra gången när vi skulle spela in på distans.
Nej, jag är lite orolig för det. Men nu är det ett bättre hotell, så att det är skönt.
Ja.
Så jag hoppas att wifi är bättre.
Kul. Lite bättre hotell där.
Ett riktigt bra hotell.
Ja, kul för dig.
Men också, hur många gånger kan man åka till Egypten? Jag har varit där en gång och det var nog.
Ja, fast det är ganska få länder som har bra väder nu i den här årstiden.
Ja,
Hurghada.
Hurghada? Nej, ja, utanför.
Sharm el-Sheikh.
Ja, utanför Hurghada. Sharm el-Sheikh avråder de från nu för att det är ganska oroligt.
Ja, okej.
Okay. Ja. Men inte på en femstjärnig resort.
Nej, jag tänker där. Allt som vanligt.
Ja, där är jag som larmar om mina handdukar senare. Det är väldigt oroligt i pool nummer 2 just nu.
Hallbergs har inte fått sina handdukar.
Fy fan, då blir det krig.
Ja, då är det UD. Jag varnar inte för. CNGT-service.
Ja. Vi har 4 svenskar på plats på hotellet där det är oroligt. Hallbergs.
Och de är alla vansinniga över kriget. Nej, nej. De har inte fått sina drinkar i tid.
Handdukarna och drinkarna.
Någon annan som har varit i trubbel, det var ju vår nya kulturminister. Jag ska inte hoppa på tåget och mobba henne mer. Det här var ju förrgår som hon gästade morgonstudion.
Vi kan lägga upp några svenska verk i våran bildskärm för att se om det kan vara något av det här. Här är liksom allt från Selma Lagerlöf, Stig Larsson, Ruben Östlund. Skulle de passa in?
Det är ju fantastiska författare allihopa, och 2 av 3 böcker har jag ju själv läst och haft väldigt stor, tyckt har varit väldigt, väldigt bra. Men om de ska ingå i en kulturkanon, det ska inte jag svara på.
Den tredje är en film, måste jag bara säga. Ja. För sakens skull då.
För sakens
skull. Ja, men också att det här var ju vad de ville, de jävlarna.
Jo.
Ja, och det, jag menar, jag tycker, det är inte att hon kallar honom författare som är fel, egentligen i sak. Han är ju författare.
Ja.
Utan det är ju att hon säger de här 3 böckerna.
Ja.
Det är väl det då.
Jag blev också väldigt glad över att jag nu förstår att det uttalas kulturkanon. För jag har alltid trott att det var kulturkanon.
Minns du början av det här avsnittet när jag sa att jag har slutat rätta folk som säger
Ja, jag minns då. Då rättade du inte mig när jag sa kulturkanon.
Nej. Men det är också det är inga andra minst.
Det är en rolig bild man ser att det sitter en kille. Ja. Och skjuter ut böcker till folket.
Ja, men det var det jag tänkte, att de har en kanon med svensk kultur som bara ska ut. De ska liksom bombardera det svenska folket med svensk kultur.
Det är väldigt få andra ministrar som får de här typerna av intervjuer, eller?
Ebba Busch gick ju i den fällan också, när hon pratade om kulturkanon.
Ja, men det är ju alltid kulturen.
Ja, jag vet, där hon var inte kulturminister då.
Nej.
Nej, just
nej.
Det.
Så att, men där
och Strandhäll var väl med de här reaktorerna och sådär, och det var också lite samma.
Men förlåt, är jag dum i huvudet, men vad är då kulturkanon? Vad menar de med det?
Alltså en gemensam kulturell värdegrund som då folket ska stå på, så att vi alla kan utgå från samma punkt.
Men kanon även när man sjunger och börjar sjunga vid olika tillfällen och sjunga samma sak.
Ja, din kulturkanon kommer ju uppenbarligen se annorlunda ut. Den är mer trallvänlig då.
Ja,
men jag tror i det här fallet så tror jag att det är en gemensam slags kulturell värdegrund. Men man kan ju säga så här, just att ta jobbet som kulturminister är ju liksom dömt att misslyckas. Amanda Lind gick ju också i den här fällan när hon inte hade sett någon nominerad film på Guldbaggen när hon dök upp. De är ju inte så smarta, de kan ju liksom... jag vet inte, det är bara så konstigt. Ända sen Bengt Göransson då, som jag vet min pappa var väldigt förtjust i, kanske mest för att han gav honom kulturbistånd. Men det är ju liksom 30 år sedan, så har det bara varit en lång linje av folk som har liksom tagit jobbet för att de inte haft, för det enda sättet för dem att komma in i regeringen. Så att det är konstigt att någon tackar ja till. De förstår ju att det är så här de slutar
allihopa. Jag förstår inte, finns det ens en efterfrågan på en kulturminister? Vem vill ha det? Jag har aldrig hört någon som sagt att fan, nu skulle det behövas en kulturminister.
Nej, folk hävdar ju att Bengt Göransson gjorde goda insatser och liksom gynnade lokala teatrar och sånt där.
Ja, det är bra.
Ja, mest min pappa. Men, ja. Så jag tror att man kan ha en sådär. Men sen är det svårt att styra kulturen. Vissa vill ju att den ska vara helt fri och...
Ja, de flesta vill väl ändå konsumera den kultur man själv vill. Inte att Parisa Liljestrand ska Moderaterna ska bestämma vilken kultur. Det är så jävla dumt.
Ja, man kan ju säga, är det då mobbing när folk håller på och skriver så här, men jag visste precis att Ruben Östlund var en filmregissör. Ja, det kanske det. Mårten Schultz, han är jurist, han skrev på Twitter här igår: jag är inte bara en utbildad person, utan därtill en ganska bildad person. Börjar ödmjukt. Han säger, jag har läst mycket, håller koll på smal litteratur, även poesi, jag gillar fin film, Bach och konst. Det sagt, så skulle jag inte få ur mig namnet på vem som skrev Röda rummet om jag blev förhörd i tv. Vilket är en fair point, tycker jag.
Ove Strindberg.
Ja, bra.
Grattis.
Bra jobb. Men det finns ju en fair point där. Att det, vi har ju alla sådana här luckor.
Ja.
Som man är... ja, många har det. Inte du och jag, men många andra har ju det. Så att det, jag vet, man kanske ska vara försiktig med att döma det där.
Ja.
Jag skulle inte ställa upp på intervju om jag var kulturminister. Jag skulle också säga upp mig direkt.
Du skulle storma när du såg att de började rada upp böcker i studion.
Fast,
Nej, men jag skulle aldrig komma till studion.
Nej, du vägrar.
Jag skulle vägra. Jag skulle inte heller ta jobbet. För man, men det är ju ett viralt klipp waiting to happen.
Men ligger inte biblioteken och liksom kulturskolan, alltså barn lär sig piano typ, ligger inte det under kulturministern?
Barn lär sig piano?
Ja, det är ju viktigt.
Det gör de väl i skolan?
Nej, det gör de inte. Det är kulturskolan som lär ut instrument.
Ja, men det är väl bara lära sig instrument? Vad är det, kulturskolan?
Vadå lär? Det är inte bara att lära sig?
Okej,
för challenge accepted, säg det då. Lär dig tvärflöjt till nästa vecka.
Jag vill inte det.
Nej, men det är inte så jävla lätt.
Nej, men jag förstår inte att Parisa Liljestrand ska hjälpa mig lära mig tvärflöjt. Det är hennes jobb.
Du är inte ett barn, John. Nej, även om okay. Du beter dig som ett.
Okej, jag vet inte. Jag tycker det verkar konstigt hela grejen.
Det är som början på en erotisk film.
Ja, Parisa Liljestrand. Det är som att jag ska så här, dreja. Dreja en tvärflöjt.
Ja, men då ska jag säga att ett sexigare instrument och bå. Otroligt vackert.
Är det?
Det är sexigt.
Mm. Om detta tvistar de lära. Eller i alla fall vi här i studion. Rishi Sunak, han är ung, alltså han är 80-talist. Det är ju stressande tycker jag. Storbritanniens nya premiärminister. Han är otroligt rik, han har ju fått kritik då hela hans karriär för att han har tappat då vad säger man, connectionen till folket, alltså kopplingen till det vanliga folket, folk som åker the tube till jobbet i London och folk som bor i, ute på landsbygden kanske bara har en enda god vän och det är ett får. Kan då Rishi Sunak ha någon relation till det trots att han själv kanske inte kommer från jättevälmående ursprung egentligen?
Han ser inte ut som en som dricker liksom 5 pints på krogen efter jobbet.
Nej, det gör han verkligen inte. Vet ni hur mycket, för jag tycker nästan att jag brukar inte tycka att politikers förmögenhet spelar roll, men vet ni hur rik han och hans fru är, deras gemensamma bolag?
Vad var det, typ 8-9 miljarder?
9 miljarder kronor. Jag vet inte, jag tycker nästan att någon slags gräns har passerats då.
Men jag förstår inte heller varför.
Nej, men en gräns att han inte ska få ens run for office.
Vad är taket då?
Jag vet inte, jag är under 9 miljarder.
Men det är också,
kanske vi 1 miljard.
Det är också
kanske vi 100 miljoner.
Okej, varför det?
För att för det finns ju inte en rimlig chans att han kan överhuvudtaget relatera till hur vanligt folk har det.
Men vadå, kan du det?
Ja,
men
det, det
kan han kan ju relatera till hur de andra politikerna har det. Det är därför det märkligaste här är ju att han väljer att gå in i politiken när han är så rik och kan göra 1000 andra grejer.
Ja, precis. Men han har ju länsat andra branscher då innan han gav sig in i politiken.
Länsat!
Ja, jag förstår.
Man låter lite som en sosse när man säger så här. Men jag tycker faktiskt att det finns någonting där. Vad skulle han kunna ha... Alltså, han skulle behöva gå runt och röra vid fattigt folk.
Ja, men jag förstår. Så du kan relatera bättre än Rishi Sunak till vanligt folk på tunnelbanan. Kan du säga vilken linje ligger Tottenham Court på?
Tottenham Court Road? Central Line.
Ja, i Sverige då. Säg en station på gröna linjen.
Vad sa du?
Säg en station på gröna linjen i Sverige, i Stockholm.
Rågsved.
Fel.
Det är väl en station?
Nej, det är inte.
Högdalen.
Men vad fan, en station? Jag tror jag kan säga alla en stationer. Det är ju det enklaste, för
Skarpnäck.
De står ju alltid.
Tack.
Ja, det är rätt.
Skarpnäck, den senaste tillkomna. 1994 tillkom den. Och där är jag ibland ute och skakar hand med fattigt folk faktiskt. Så att jag har, om någon har koll så är det jag.
Är det Tottenham Court Road?
Ja.
Det är... Och så har jag Tottenham Court.
Ja, men det är...
Jag menar Earls Court. Vad ligger den på då?
Earls Court, den är svårare. Skulle det kunna vara så här, Jubilee Line eller sen... Nej.
Ja, du har precis sagt typ alla linjer.
Piccadilly Circus men ändå.
Vad sa du?
Piccadilly Circus.
Piccadilly Line såklart. Blå. Jag har bättre koll på London, för det tycker jag om är trevligt.
Ja, bra. Ja, okej, okay, du kanske... Du är som Rishi Sunak, fuck, utan pengarna och makten.
Och det indiska påbrott, även om jag gillar naanbröd.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de 3 viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
3 grejer? Okej, okay, jag får se. Huset, bil, trädgård... Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Det var partiledardebatt igår också, va?
Ja, men det var det. Jag följde den här och det är liksom... det fick mig att tänka tillbaka till förr i tiden. När jag bodde på Gotland, så det här är alltså typ 14 år sedan, så dejtade jag en kille som hette Per, som jag blev väldigt kär i. Han var lokaltidningsjournalist och han skrattade åt alla mina skämt, till skillnad från er två. Men det är liksom...
Var det här ett skämt nu?
Som du skrattade själv åt?
Ja, det var det faktiskt. Grejen är den att han blev liksom lite, han var lite så här luddig i kanterna, så jag fick lite mer grepp om honom. Vilket gjorde att jag satte mig på båten och flyttade till Stockholm, och sen återvände jag aldrig till Gotland, så alltså jag flyttade aldrig tillbaka. Och jag liksom, det känns lite som att han var the one that got away, för att man har ju fortfarande liksom tänkt tillbaka på det där. Den här känslan, the one that got away, den slog mig när jag tittade på den här första partiledardebatten efter valet egentligen i riksdagen då. För Magdalena Andersson har ju precis liksom, hon har blivit så där extra attraktiv. Alltså lite sexigare, om ni fattar liknelsen. Alltså hon var on fire igår. Vi kan till exempel lyssna på då, först tar vi Kristersson som kom med replik.
Min regering kommer vara öppen för båda de här sakerna. I Sverige behöver vi mer av samling, mindre av splittring, mindre av polarisering och mindre av hårt tonläge. Mer av äkta oenighet som pekar på riktiga vägskillnader där vi tycker så. Tack.
Och sen Magdalena Anderssons svar på det här.
Herr talman, ja, självklart är det viktigt att vi kan ha debatter och samarbeta om det som vi är överens om. Men att tala om mindre polarisering, Ulf Kristersson, när du väljer att samarbeta med ett parti som har polarisering och splittring i sitt DNA, som själva affärsidé. Och vi har ju sett konsekvenserna av att samarbeta med ett parti som Sverigedemokraterna. Titta på dina partivänner i Sölvesborg, Ulf Kristersson.
Mm. Lite senare så får hon ju också Ebba Busch och liksom skaka på rösten. Jag känner inte igen den här Ebba ens.
Ett raljant tonläge, rätt använt, kan både tydliggöra åsiktsskillnader. Det kan vara elegant, det kan vara roligt. Jag har uppskattat när mina meningsmotståndare ibland till och med har häcklat min politik eller mitt sätt att agera i politiska sammanhang när det sker med lite finess. I andra sammanhang så kan ett raljant tonläge användas för att dölja en osäkerhet. Och att använda Putins invasionskrig på det här sättet, det tycker jag är osnyggt.
Mm. Jag blir lite konfunderad över ett av orden här hon använder.
Var det elegant?
Elegant. Alltså är det ett ord eller har hon, alltså är det en konfundersam...
Men alltså hör ni vad som händer här? Magdalena Andersson har alltså fått Ebba Busch att liksom bli så nervös så att hon kan inte ens uttala ordet elegant. Hon säger elegant.
Det kan vara elegant.
Ja.
Det låter ju närmare elefant än elegant.
Ja, jag vet. Men Magdalena Anderssons replik till Ebba Busch då? Otrolig.
Herr talman. Ja, vad ska man säga när Ebba Busch talar om tonläge i debatten i förhållande till mig? Ja.
Alltså det är liksom exakt samma känsla som drabbar mig nu som den där vintern 2007 när jag släppte då lokaltidningsjournalisten Per. Att men att Magdalena Andersson är the one that got away.
Men har han det på sitt CV?
Ja.
Men har han inget efter? Nej, det kanske inte, men det lät så väldigt...
Men hör den inte här? Alltså, någonting har ju hänt med Magdalena Andersson så att hon får liksom de andra att liksom nästan skaka. Mm. Och det blir så sexigt och det är exakt den känslan då. Att även om man inte trivs i förhållandet så känner man att man kanske gav upp Magdalena Andersson för lätt. Jag önskar bara att Magdalena hade haft den här energin. Den här liksom svar på tal... Vad säger man?
Ja. Alltså... Nej, direktheten kanske. Men det var ju som Mona Sahlins absolut bästa tal var ju det talet när hon väl hade förlorat det val som hon ledde. Mm. Hennes avgångstal egentligen för Socialdemokraterna. Det var ju hennes bästa tal och det var liksom så dags då. Ja. Ibland kan det väl vara så. Här tror jag kanske en oppositionell grej att det bara är lättare. Det är som man säger i hockey. Det finns inget svårare i hockey än att leda med 3-0. Jag hade förstått det uttrycket, men så säger man i hockey.
Det är väl mycket svårare att ligga under med 3-0.
Ja, man säger det, men i hockey så är det tydligen svårare att leda med 3-0. tycker jag.
Det här är någon hockeyfilosof då,
ja,
som
ja, det, ja, det är typ Blake
Bork. Alltså, man ska inte jämföra dem med andra filosofer.
Nej, men man säger i politik så är det, finns ingenting svårare än att regera liksom, i en valsituation att kunna att liksom, behålla makten så.
För det
så
lätt, ja, det kritisera. Köper man ju mer.
Ja, ja det är rimligare. Nej, det är väl tacksamt läge för sossarna. Det är väl det sossarna själva hoppas på, att de ska kunna rebranda sig och väcka svenska folkets kärlek igen.
Det är bara 4 år till nästa val.
Bara man kommer ihåg att det finns ingenting svårare.
Det är någon som har fått en puck i huvudet som säger så.
Citat av Håkan Södergren.
Han har ju fått en puck i huvudet.
Det finns även en flashback-tråd som heter, citat, teorin om att 3-0 är den svåraste. Teorin. Forskarna på flashback bara.
Ja, verkligen.
Krimmorgon idag, denna torsdag, vad handlar det om?
O.J. Simpson.
Först då, ett annat mysterium i en helt annan tappning. Messias minut. Imorgon har den premiärfilmen av min favoritregissör. Jag vet inte om det är samma sak för Parisa Liljestrand, men jag kan tänka mig att det även är hennes favoritregissör, producent. Vi pratar såklart om the artist formerly known as Jockiboi, Joakim Lundell. Mm. Han har släppt sin, eller han kommer då släppa sin första film. Den heter då Feed, alltså ja, mata, om man ska översätta det. Okay. Det
inte Instagram feed, utan
inte
bara
flöde.
Vad säger du?
Inte flöde.
Nej, mata. Tror jag att han, det är en skräckfilm då som jag antar går ut att man ska mata ett monster eller något liknande.
Alltså vi har kommit hit nu, för vi har ju pratat om det här för länge sedan när det liksom var i görningen, men nu är de klara.
Jag var på Hötorget i veckan och det stod en jättebanderoll på hela Sergelbiografen, den största bion där inne i stan. Där det var då Fid, och stod det Joakim Lundell present. Så han har ju uppenbarligen lyckats. Heder till honom. Verkligen, kul för honom tycker jag. Du applåderade inte, jag.
Vadå?
Du applåderade inte.
Men jag har inte sett filmen än.
Nej, men jag applåderar bara att han tar det från idé från ax till limpa.
Men du applåderar ironiskt, ja.
Nej.
Sarkastisk applåd.
Nej, verkligen.
Slår också på händerna konstigt sätt.
Jag kände jag slog på händerna som
en sån. Väldigt konstigt.
Lite eftersatt applåden.
Nej, men som en valros.
Det skakar. Obehagligt är det att se.
I alla fall. Jag har läst en intervju som jag tyckte var väldigt intressant, som kanske förändrar bilden av den filmproducent vi alla känner till, som då förut hette Jockiboi. Numera heter Joakim Lundell. Och det här kan ju bli årets film, tror jag.
Ja.
Alltså, eller årets film, kanske inte bland kritikerna, men bland publikerna. Publiken kommer ju antagligen rusa dit.
Tror du det verkligen? Ja. Går någon på bio?
Du tror inte det blir vårt Oscarsbidrag?
Nej, det tror jag inte. Och det som är intressant är att Joakim själv är inne på den här intervjun då för Moviesign. Feed är ju en sån spännande titel, det går han inte in på då i den här intervjun. Men det är ju någonting då med det här att mata monstret, hur många munnar har man att mätta och så vidare. Nästan som en filosofisk grej. Finns det någonsin mat nog att mätta folks alla...
Ett Håkan Södergren citat.
Ja, men finns det mat nog i världen att mätta alla fattiga?
Vadå, handlar det om svältkatastrofen i Somalia?
Nej, eller? Det handlar om en Instagram-influencer som ska bli mördad. Feed, mätta magen. I alla fall, journalisten här heter Alexander Karlelo, ställer några ganska bra frågor. Han säger då till Joakim Lundell, som du säger, det är inte den genre som vinner Oscars eller får höga betyg på IMDb. Känns det nervöst nu när recensenterna snart ska se Feed? Och då säger Joakim, jag har förberett mig för ganska svala recensioner. Men det beror ju såklart på vilka som recenserar. Jag håller ofta med er här på Moviesign. Jag vet inte vilka det är, är det folket som recenserar det, eller ja? Men om jag går in på DN eller läser kulturrecensenter, då är det de filmerna som får höga betyg där. De gör mig så uttråkad. Där finns det de som letar efter feministiska budskap eller djupare budskap. De kommer inte ge Feed en 4 eller 5. Men det är ingen som ser de filmerna på bio, så det spelar ingen roll om de får 5+. Och det är väl en fin insikt att han i alla fall förstår vilken typ av film det man gör. Man måste förstå sin publik, tror jag. Man måste förstå.
Det är också en korrekt marknadsanalys, tror jag.
Ja,
alltså vad man ser, vad folk går på bio.
Ja. Det som sen händer i intervjun är att det blir intressant, för då visar det sig att Joakim Lundell, alltså filmens producent, och det här har jag aldrig sett innan en film har premiär, själv vänder sig mot sin egen film. Jag personligen hade väl inte gett Feed en 5.
Oj då.
Det är inte världens bästa film, men det är helt okej svensk skräckfilm, absolut. Man måste se den för vad det är.
Jaha, men hade han inte Final Cut då kanske? Alltså att han tycker att, för det var ju, David Lynch blev ju besviken på hans någon av hans filmer liksom och sa att sådär, det här är sista gången jag gör upp Final Cut då. Så han vände sig också mot sin film. Är det något liknande här?
Ja, det måste det ju nästan vara.
Ja, fast det,
varför kastar han filmen under bussen?
Ja, jo, för det visar sig att i nästa fråga så säger journalisten: du är själv inget stort fan av skräckfilm. Vilka filmer gillar du när du går på bio? Så den första filmen man väljer då som filmproducent är alltså en genre som man själv inte tycker om. Och som sen när den är klar man ger ett mediokert betyg. Det är bara fascinerande.
Men nu är det nästan, nu är det omöjligt för en recensent att ge den ett högt betyg.
Men man blir också fascinerad för man har bara svårt att se Joakim Lundell sitta där i sin enorma villa i Norrköping med en sån DNs kulturbilaga och plöja filmrecensionerna och bli då arg över femmorna och fyrorna. Han säger så här, ingen gör film som jag, och så väljer han då att göra en film, men det är inte den här filmen som han gör nu. Utan den kommer längre fram, för han har fler idéer, va? Uh-huh. Men det är bara fascinerande. Han gillade Top Gun till exempel på årets filmmarknad. Annars gillar han Christopher Nolan, Interstellar, Inception. Den typen av filmer gillar jag. Lite mer komplicerade grejer kanske då än, uh-huh, än Mata, som har premiär imorgon.
Men det hade han kanske inte budget till då, att göra en rymdfilm.
Nej, precis. För de här egna idéerna han har sen, och här blir det riktigt spännande. Här är så en inblick i... Och jag antar att de här filmerna kommer bli av, för att det var ju så här... När han började då för några år sedan prata om att han skulle till Hollywood göra film och så skojar man. Jag var en skyldig i det. Jag skojade. Ja. Så,
du gick i bräschen kan man säga.
Nej, det gjorde jag inte. Jag gick inte i bräschen. Men jag
bräschen.
Sa, nej, men jag sa kanske... Jag antydde kanske att det här kommer väl inte bli av, tänkte jag. Och nu får jag stå här och äta upp det som jag sa.
Ja, det får du fan.
Nu får jag äta upp skon eftersom det uppenbarligen blev av. Och han sitter tapetserad över hela stan. Så det var därför jag applåderade så här som en valros i början. Men de här filmerna som man verkligen vill se, det är de här andra idéerna han har. De här som är lite mer... Ja, det här då. Det här är då en genre som han själv är inne för. Thrillers med inslag av mörk humor. Exempelvis, så här pitchar han då en idé för Movie Science Reporter. Och det här är någonting som jag... Det här, om det här blir av... Jag har aldrig sett något liknande. Okej. Det är en man då som förlorar sin familj och kan inte bearbeta sin sorg och sitt hat mot olyckan som hände familjen. Det kan man ju se, en man som ska hämnas någonting. Mm. Det har man ju sett. Mm. Men han vill fortfarande vara en god människa. Och här kommer twisten då. Det här tror jag är det som skiljer vanligt folk mot de som han, han vill hämnas. Han vill, men han vill fortfarande vara en god människa. Så hans ilska som han känner i kroppen gestaltas.
Kan du inte...
Nej, förlåt, jag bara försöker processa det som... Han vill vara en god människa, så hans ilska i kroppen som han känner, han är så arg för hans familj har blivit utsatt för den här hemska olyckan, men han vill fortfarande själv vara en god människa. Så det som händer då, att hämnden sker av en...
Vad?
En tecknad varg. Som får honom att börja begå brott.
Va?
Ja, jag har aldrig sett. Tänk dig som serien Dexter. Vargen är något som bara han ser. Förstår ni? Vargen är då ett utlopp. Jaha.
Han är schizofren.
Men det är som någon djävul på hans axel,
ja,
ungefär.
Mm. Fast i formen av seke varg då.
Han ser...
Är det just seke varg?
Nej, det är inte. Men jag kan tänka mig, vargar ser väl ofta ut så i tecknade
vargar.
Men det
kan ju vara Bamsevargen.
Ja, den är ju läskig också.
Fast vadå, alltså, en ganska mörk film, blir det inte nästan barnfilm om man ser vargen från Bamse springa runt och göra brott?
Och
men
också,
vad menar
du
med tecknad varg?
Alltså, vargen
någon
tecknad.
Ska ha ritat den?
Ja. Okay. Det är ju den filmen som han vill göra. Så den här första då, Feed, som såklart kommer riva alla biorekord. Jag menar inte det här ironiskt alls. Jag tror verkligen att den kommer gå jättebra. Men jag hoppas att den går bra då och att pengarna rullar in i hans bolag så att vi sen kan få se den här filmen om den här, som säkert också kommer bli av då, där en man får sin familj förstörd, hans drömmar krossas, han blir så arg, men han vill fortfarande vara en god människa och därför börjar han begå brott i formen av en tecknad varg.
Jag tror att alla vill tänka samma sak nu som lyssnar på det här. Du säger, jag fick ju uppdrag en gång att recensera Piff och Puff, Räddningspatrullen återvänder, eller vad den hette. Nu måste ju du gå och se den här. Sitta längst bak i biografen och valrossklappa och sen komma med en recension i podden.
Ja, vilka de filmerna?
Feed, va?
Feed. Ja, båda två. Men, ja, men börja med den som existerar.
Ja, fast jag ser mer fram emot den här. Jo, det är premiär 2024 på Svenska Biografer Seke.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar.
På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses!
Vad kul det är det här när vi har dragit igång det här prisvinnande segmentet igen. Ni vet vilket jag menar. Jo, jag pratar såklart om röda tråden. Igår var det ju då lite svårare än föregående vecka. Det var ju de här tre låtarna. Först var det alltså Ebba Grön, Die Mauer. Die Mauer! Då kan man tänka, vad finns det? Var fanns det en mur någonstans? Och sen var andra låten var... Looking for freedom, David Hasselhoff. Vad var han där när den där muren föll? Vad var han någonstans? Vad kan han ha varit? Gud vad spännande, jag bygger upp min egen. Jag får gåshud av mig själv. Och så sista låten. Kent! Och vet man vilken låt det här är, så blev svaret ganska tydligt. Den här låten heter nämligen Berlin. Rätt svar är Berlin. Och vi har massa som faktiskt kunde det. Jag måste nästan höja svårighetsgraden. Folk är ju duktiga på det här. Jag säger ju alltid det, att det finns väldigt många fallgropar man kan falla i det här segmentet. Och så även denna vecka. Simon Cardell, han gissade på hur man känner efter ett breakup.
Jaha.
Och även Carolina, så kan röda tråden vara dumpad? Så många var inne på just det här, men det var ju tyvärr fel. Vinnarna denna vecka är två, jag drar bara två ur hatten här. Matilda från Malmö, men jag gissar på Berlin. Jag har också drabbats hårt av tomatpurébristen.
Jaha.
Och Amanda Kaba Liljeberg, jag tror att röda tråden är Berlin. Die Mauer, David Hasselhoff som sjöng Freedom-låten på Berlinmuren, och så Kent med låten Berlin. Hoppas jag vinner. Det gör du, Amanda Kaba Liljeberg. Grattis, ny chans att vinna i röda tråden redan nästa vecka. Vad kul vi har.
Vad vann de? Vad är priserna?
Priserna, jag måste, det är någon slags merch. Jag måste bestämma vad det är.
Men det var ju Kaj Kinvall, sa du. Har du fått tag i henne?
Nej, han har inte svarat.
Ett möte med Kaj Kinvall.
Ja, det var ett av priserna, men kan också få vinna merch. Det får de höra av sig, de här två kvinnorna, och svara.
Ja. De måste själva beställa merchen.
Nej, inte beställa, men de får säga om de vill ha Kaj Kinvall-mötet eller om de vill ha någonting annat.
Snälla, välj mötet.
Kaj Kinvall kommer bli väldigt förvånad när jag dyker upp där med 12 vinnare i röda tråden och plingar på.
Det är en märklig version av postkodlotteriet.
Oanmäld. Kanske inte vad jag vunnit. Du har inte vunnit något, men här har vi 12 lyckliga vinnare.
De ska alla träffa dig. Har du någon tomatpuré också?
Matilda är lite ont om det. Okej, John, ska vi se om det dyker upp någon läskig varg även i det här.
Krimmorgon.
Krimmorgon varje torsdag. John Wilander Lambrell tar upp ett krimfall som har hänt någonstans i världen. Tecknade vargar eller inte? Jag vet inte.
Men kanske inte en läskig varg, men i alla fall en läskig fotbollsspelare.
Inte tecknad?
Nej, inte tecknad, nej. Utan väldigt verklig. Mm. Jag ska prata om fallet O.J. Simpson, eller som jag kanske vill kalla det då, fallet Nicole Brown och Ron Goldman. För det var faktiskt de två som var mordoffer i den här historien. Och det här är väl, om inte det mest kända mordfallet, så i alla fall den mest kända rättegången i modern tid. Rättegången mot O.J. Simpson, The People vs. O.J. Simpson. Jag ska berätta om det här fallet, inte fokusera så mycket på rättegången. Det har liksom tröskats om och om igen i otaliga dokumentärer, spelfilmer, podcast, tv-serier, allt möjligt. Utan kanske fokusera mer på själva fallet. Och jag kommer avsluta veckans krimmorgon med ett skämt.
Jaha.
Ett skämt som du redan nu puffar för.
Då ska jag skratta fastän du aldrig skrattat min skämt.
Nej men alltså ofta i krimmorgon, det är liksom inget man skojar om. Nej. Så, men jag kommer faktiskt att avsluta veckans krimmorgon med ett skämt. Men det är ju så många detaljer i det här fallet. Jag tror att alla har hört talas om det, liksom de övergripande detaljerna. Vi skulle kunna ägna 10 avsnitt bara åt det, men jag tänkte gå igenom vad vi faktiskt vet om det här. Det vill säga, vad fanns det egentligen för bevisning i fallet O.J. Simpson? Det var ju då O.J. Simpson, känd fotbollsspelare på den här tiden, han hade lagt av. Han var en stor stjärna i USA, och han var gift med Nicole Brown då, som kallades Nicole Brown Simpson då, efter de hade gift sig. Men de hade separerat efter ett tag och hon hade bland annat anmält honom för misshandel då förut. Det där hade liksom aldrig riktigt lett någonstans. Men den 12 juni 1994 så var Nicole Brown, jag tänker kalla henne Nicole Brown nu för jag tror inte att hon skulle vilja bli kallad Simpson längre. Nicole Brown var ute och åt på restaurang Mezzaluna Trattoria. En restaurang i Brentwood i Kalifornien i närheten av där hon bodde. Och ja, de hade ju separerat och hon bodde kvar i deras gemensamma bostad och O.J. Simpson hade flyttat ut då. Mm. Efter att hon hade ätit klart så åkte hon och hennes gäng hem då hennes mamma var med bland annat. Men Nicole upptäckte strax efteråt när hon kommit hem att hon hade glömt ett par solglasögon på restaurangen. Så hon ringer till restaurangen och en servitör på stället som heter Ron Goldman. Han hittade de här solglasögonen och sa att jag kommer förbi och lämnar dem när jag har slutat på jobbet. Och den här Ron Goldman och Nicole då, de hade umgåtts lite grann runt den här tiden. Det var inte bara att han jobbade på en restaurang hon gillade utan de hade ätit middagar, åkt på någon utflykt och lite sånt där. Men alla vänner hävdat i efterhand och liksom insisterar på att det här förhållandet bara var vänskapligt. Ja. Alltså helt platoniskt.
Jaha, för jag har alltid trott att de var ihop då, men det var de alltså inte.
Alltså, det är så här, det kan väl bara de två svara på egentligen. Ja. Men alla runt om hävdade att påstod att det här var liksom bara helt platoniskt.
Ja, för OJ hade väl en annan åsikt.
Det hade han kanske.
Ja,
det
vet troligtvis. Inte riktigt. Nej, troligtvis.
Troligtvis. Ja. Men nu går vi händelserna i förväg. Mm. För Ron Goldman då, servitören, han stämplar ut från jobbet klockan 21.30 på kvällen. Han åker förbi sin lägenhet och pratar kort med sin rumskompis. Sen beger han sig till Nicole Browns bostad med solglasögonen i högsta hugg då, som han skulle återlämna. Och det är ju efter vad som hände sen då som har ju blivit minst sagt debatterat. Det vill säga vad hände när Ron Goldman kom hem till Nicole Brown. Den här rättegången som hölls mot O.J. Simpson efter det här var ju rena cirkusen och kommer att handla om precis allt annat än själva brottet, själva fallet. Det började handla om rasism inom LAPD, samhället och liksom massa annat. Kim Kardashians pappa var ju också med där på något hörn. Men det kanske Kardashians är lite överallt. Mm. Och det vill jag inte gå in på vad han gjorde där, men han var där i alla fall.
Spelades av Ross Geller i serien.
Ja, det gjorde han, precis.
Eller David Schwimmer som han faktiskt heter.
Ja, precis. Det ja, exakt. Ja, annars hade det varit ett trick. Men det vi kan säga med ganska stor säkerhet om vad som hände är följande. En person tog sig in bakvägen till Nicoles bostad. Någon gång efter klockan 22 attackerade då den här personen Nicole och Ron Goldman. Ron Goldman som dykt upp för att lämna tillbaka hennes solglasögon. De hittas mördade precis vid entrén till själva huset. Lite otäckiga detaljer här då. Nicole hade nästan blivit halshuggen och Ron Goldman hade blivit knivhuggen 30 gånger. Så det var ett väldigt brutalt mord och strax efter midnatt hittar en granne de här kropparna efter att de hört Nicoles hund stå och skälla. Och bevisningen mot Nicole Browns ex då, O.J. Simpson, var omfattande. Framförallt DNA-bevisningen. Man hittade blod från en person på brottsplatsen och enligt experter så var möjligheten att den kom från någon annan än O.J. Simpson en på 170 miljoner. Man hittade även blod på O.J. Simpsons strumpor som tillhörde Nicole Brown. Möjligheten att det var någon annan än Nicoles var en på 21 miljarder. Så det var hennes blod helt enkelt. Man hittade också blod från både O.J., Nicole Brown och Ron Goldman inne i O.J. Simpsons bil. Man hittade även en handske på mordplatsen och i O.J. Simpsons handske hittade man samma handske fast för andra handen då, så att säga. Mm. Så liksom bevisningen var ganska omfattande. Man skulle kunna säga att det var ställt bortom rimligt tvivel att O.J. Simpson hade begått det här mordet. Sen har vi allt det här andra med att O.J. flydde när han skulle gripas, all den här historiken mellan O.J. och Nicole, han hade misshandlat henne då enligt henne. Mm. Kort och gott, det borde väl varit ställt bortom rimligt tvivel även hos juryn att O.J. mördade Nicole och Ron. Men DNA-tekniken var ny på den här tiden. Det här var ju 90-talet och jurymedlemmarna har sagt i efterhand att de liksom inte riktigt förstod den här tekniken.
De förstod alltså inte hur övertygande bevisningen var.
Nej, det har de sagt då och försvaret lyckades ju utöver det också odla liksom en misstanke hos juryn att polisen hade förfalskat och planterat bevisning. Det var ju bland annat en polis då som anklagades för att vara nazist och han hade någon slags nazistisk memorabilia hemma och det är så mycket sådana där detaljer. Det var ju också grejer som hade hänt då i LA innan den här tiden. En person, en svart man hade blivit misshandlad av polisen till döds och sånt här. Så det var liksom många ingredienser i det här. Och en av de här jurymedlemmarna, bara en liten detalj, han gick ju in i juryrummet efter att hela den här rättegången var över och sa bara direkt, ni kan säga vad ni vill, lägg fram vilken bevisning ni vill. Jag kommer inte att döma O.J. Simpson till det här. Jag vägrar. Och om inte hela juryn dömer så är det liksom en så kallad hung jury, eller då kommer man tillbaka med att man not guilty. Och den här juryn har ju kritiserats för att de överlade ju i typ, jag vet inte, några timmar efter en så lång rättegång. Varför kunde de inte diskutera? Men jag tycker egentligen inte det är något konstigt. Om en jurymedlem säger, jag tänker inte döma vad ni än säger. Jag menar, då går det ju inte.
Mm.
Då går det inte att döma. Och så ska det ju vara också.
Ska det det verkligen?
Ja, så ska det ju vara. Eller, nej, men alltså systemet är uppbyggt då. Du menar att om man ska göra om systemet då?
Jag tycker att man ska göra om systemet då, för då kanske det här med jurymedlemmar inte fungerar om det fanns en tydlig bevisning och att det är vanligt folk som ska sitta och bedöma någonting de inte kan någonting om.
Nej, precis. Men då blir det ju då, motargumentet är ju att det blir väldigt elitistiskt om det är samma domare och utbildare som ska döma alla människor då. Det där är väl en politisk diskussion. Skit i den så länge. Men så här ser systemet ut. Och systemet fungerade ju i det här fallet, det vill säga alla måste döma för att någon ska kunna bli dömd. Sen kan man ju gå in hur mycket som helst på hur, som vissa jurymedlemmar lite halvt har erkänt efteråt, att så här, det här var liksom en hämnd mot samhället efter det sättet de har behandlat svarta medborgare och så vidare.
Aha, okay.
Det var ju det här misshandeln av Rodney King av LAPD som liksom hade föranlett en stor samhällsdebatt då om de vita polisernas våld mot svarta medborgare i Kalifornien och Los Angeles då, och att det kanske hade spelat lite roll i det här. Skitsamma, jag tror att det var många ingredienser i det där. Jag anser att det ställt bortom rimligt tvivel att O.J. Simpson var gärningsmannen och så här. Mm. O.J. Simpson, han blev ju dömd för lite annat väpnat rån och så här, men han är nu fri och tror, bor han i Florida igen, som han tycker om.
Sjukt ändå. Sjukt ändå.
Men vad var då det här skämtet som jag skulle dra?
Mm-hmm. Ja, just det. Du puffade där för ett skämt.
Ja, nej, men det finns ju en tour som ofta finns då i LA. Alltså det finns ju så här celebrity tours för egentligen allting. Man åker och tittar på deras hus. Det finns också en O.J. Simpson tour då, där man åker runt och tittar på alla de här platserna. Jag har inte själv åkt den. Men det ska finnas, jag har lyssnat på ljudupptagningar från den här touren då. Det är en kille som har den, han kör den varje dag flera gånger. Det är hans jobb. Och den här killen avslutar då varje tour med ett skämt. Och det är kanske lite osmakligt, kan man tycka. Men jag tycker att det säger någonting om det här fallet. Alltså att det som skulle ha varit ett vattentätt case och en vanlig rättegång kom istället att bli ett underhållningsspektakel som ledde till att Ron Goldman och Nicole Brown inte fick den rättvisa de förtjänade. Här är skämtet då. What did Ron Goldman say to Nicole Brown when they met in heaven? Here's your fucking sunglasses.
Mm. Äntligen fick hon tillbaka. Ja. De säger ju det. Det finns ju ingenting svårare än att återlämna ett par solglasögon till någon som har dött när man själv är död. Ingenting som är svårare än det. Förutom möjligtvis att leda med 3-0 i ishockey.
Det skulle vara det då.
Vi hörs imorgon och tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er imorgon och fredag. Hej, hej.
Hej!
Hej!
Podplay, en del av Power Media.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema.